Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. I dagens avsnitt av Alexandra Nära ditt hjärta så har jag glädjen och nöjet att få träffa ingen mindre än en fantastisk kvinna. Hon är, ja hon har så många titlar så att jag vet inte vad jag ska börja med. Hon är stjärna förstås, hon är just nu så är hon väldigt upphöjd av alla kritiker för sin roll i en väldigt spännande Shakespeare-pjäs. Och då kanske några gissar vem hon är. Men hon är också influencer. Hon är med överallt tycker jag. Och jag är fylld av beundran över allt du gör. Kristina Skolin, välkommen.
Tack så hemskt mycket, Alexandra. Och jag är imponerad av allt du gör för oss kvinnor.
Ja.
Miljonerklubben.
Ja. Ja, det är ju underbart för att du är ju också ambassadör för oss. Och det glömde jag ju ta med där i bland dina fina titlar.
Det är väldigt viktigt. Mm.
Ja, det är viktigt. Mm. Men det är ju många år sedan du stod på Dramaten. Och 25 år, va? Är det inte så?
Jo, det är det faktiskt. Det
och är... hur känner du dig nu när du är tillbaka då i modershuset igen?
Ja, men det är så märkligt, förstår du, att jag överhuvudtaget står på scen igen. För det ingick inte alls i mina planer. Jag hade ingen lust att spela teater, vara upptagen på kvällarna. Och vara utsatt för den prestationsångest som det innebär att varje kväll prestera på topp. Och ja, att överhuvudtaget utsätta mig för detta, det vill jag inte.
Nej.
Så att jag har ju fått några anbud att medverka på scen förut. Men jag har alltid sagt nej. Jag har ju haft annat att göra med tv och film och eller inte film så mycket, men olika tv. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Men så kontaktade Dramaten mig och frågade om jag var tillgänglig och om jag hade lust. Och jag tänkte svara nej, jag är inte tillgänglig. Jag har inte lust.
Nej. Men du ändrade dig.
Ja, men jag tänkte så här. Jag kan ju i alla fall läsa ett manus då. Och se vad det är för någonting.
Jaha.
Och då fick jag ett manus mig tillsänt. Och då bara kände jag att nej, det här. Den här utmaningen som jag fick ifrån Dramaten. Att göra en karaktärsroll som det verkligen är. Och i ett sammanhang där det är en helt nyskriven pjäs av Jens Olin och Hannes Meidahl. Som bygger på eller som är med klangbotten från Shakespeares Macbeth. Så är det ju. Det är en helt ny pjäs. Och så läste jag och så förstod jag att nej, men det här gick inte att säga nej till.
Aha.
Jag antog utmaningen och naturligtvis så berodde det ju väldigt mycket på att det var Dramaten. Så att så är det, när Dramaten kallar, då kan inte jag säga nej.
Menar du det?
Ja.
Ja, jag hoppas de hör det här nu så att vi får se dig i fler uppsättningar än Macbeth. Men jag vill bara säga till lyssnarna att vi var där och såg och hörde dig på, och givetvis hela pjäsen, hela ensemblen, på premiärkvällen hade vi turen att få biljetter. Och alltså, du är så otroligt strålande, och det är ju inte bara någonting jag säger, utan jag läste ju sen vad kritiker och recensenter har skrivit, och de höjer ju dig till skyarna så helt fantastiskt. Så du måste ju vara berusad nu av all dessa lovord, eller?
Ja, jag flyger på moln.
Ja, jag kan
Nej,
tänka.
men det är ju faktiskt, liksom, jag har ju inte en så stor roll egentligen. Men den är ju oerhört, alltså, kraftfull. Eller jag behöver ta till alla mina resurser som jag inte visste om att jag hade. Jag menar, har man inte stått på scenen på 25 år så kan man ju inte veta om när man har uppnått en aktningsvärd ålder som jag faktiskt har.
Aktningsvärd var ordet, ja, verkligen.
Så kan jag inte veta om jag ska klara av det. Och många i min närhet, inklusive min familj och mina goda vänner, sa: ja, men Kristina, kommer du att orka det här då? Kommer du komma ihåg texten, vad du ska säga? Kommer du att klara av det här? Och jag hade inga sådana funderingar. Alltså, när jag väl hade sagt ja, då bara, ja, det fick bli som det blev. Och så kommer jag in i en ensemble som bara är hur underbara som helst allihopa. Och jag får jobba med proffs, vilket jag älskar. Och det är ju proffs rätt igenom, bara bakom scenen, alla scenarbetare som hjälper mig när jag ska upp i den här. Jag flyger ju upp eller jag kommer ner ifrån taket. 13 meter eller vad det är för någonting.
Oh la la, du har inte någon svindel, inte nej.
Nej, och det
Härligt.
var ju så rigorösa säkerhetsanordningar och inkallade till läkare för att se om jag kunde klara av det där. Men alltså, nej, jag vet inte. Jag vet inte vad som händer, för att det är bara helt naturligt för mig att stå på Dramatens stora scen igen och skapa magi. För det är det man gör. Och
Det är
jag älskar att vara tillbaka på den teater där jag började som elev 1958. Förstår du?
Menar du det? Det är helt ofattbart. Då var du ju inte född ens en gång knappt. Jag menar, det kan man ju verkligen inte tro. Helt fenomenalt. Och berätta, för det måste jag säga att jag behöver påminnas om. Vad var din debut då på Dramaten?
Jo, det var så här att jag kom ju in på Dramatens elevskola som var integrerad på teatern, vilket de inte är nu. Man kommer ju in på Statens scenskola och
Just
det är helt andra lokaler.
det.
Men på den tiden så fanns vi ju med. Så att när jag kom in då, man skulle ju niga för alla och hälsa på alla stora skådespelare. Och när jag hade gått 2 månader på elevskolan så träffade jag Alf Sjöberg, den stora, stora teaterregissören, i korridoren, och jag neg och neg.
Oj, oj, oj.
Och han stoppade mig och så sa han: hur lång är fröken?
Nej, men,
Ja.
Va? Vilken fråga.
Ja, vilken fråga. Och jag stammade väl fram 1,62. Ja, kom upp på mitt rum i eftermiddag. Då fick jag gå upp på hans rum. Och där fick jag ett manuskript. Och så skulle jag läsa en roll. Som var en 11-årig flicka i Mörkrets makt av Tolstoj.
Jaha.
Och den skulle han regissera på Lillas. Och det har jag ju förstått att jag var den enda på hela teatern som såg tillräckligt barnslut. Där fick jag den här rollen. Ja, det var en väldigt dramatisk roll där jag skulle ligga. Det var utspelas på 1600-talet i Ryssland. Och där skulle jag ligga och fattigt var det och så. Och lyssna på hur min systers barn mördades i källaren inunder. Nej, men alltså, det var så dramatiskt.
Så hemskt.
Och då var jag alltså förstaårselev. Och vi förstaårselever fick inte ens statera på scen. Nej. Så att Alf Sjöberg fick gå upp till Karl Ragnar Girov som var teaterchef. Och begära dispens. Och han lär ha sagt så här. Villkoret för att jag ska sätta upp Mörkrets makt på Dramaten. Det är att jag får Kristina Schollin i rollen som Anjuta.
Menar du?
Ja, jo, men så var det. Och vi fick inte vara med. Men som sagt, jag fick
dispens.
Dispens. Och då spelade jag ju mot Siv Ruud, Allan Edwall, Ulf Palme, Gertrud Fried, alla de här stora, stora skådespelarna, vet du.
Vilka namn, Kristina.
Ja. Så det var ju elevskola för mig bara att vara med där.
Ja, visst. Och hur länge gick den här pjäsen då så du fick vara 11?
Ja, den gick väl en hel säsong, som jag förstår. Ja, det var ju repertoarteater redan då, men det blev en stor succé och tidningarna skrev efteråt, ettåring gör succé.
Nej, ja det är klart du var ettårselev, ja.
Och jag fick lysande recensioner, vet du.
Även då.
Helt otroligt. Och sen som andraårselev så fick jag göra Ofelia i Hamlet. Och det var ju också Alf Sjöberg.
Vem var Hamlet?
Ulf Palme. Och Inga Tidblad var drottningen.
Namn, ja. Ja, fantastiskt. Ja. Men du har ju en sån otrolig karriär bakom dig. Och inte bara bakom dig, du är mitt i den får vi ju säga.
Ja.
Om du då var, man benämnde dig, ettåring gör succé, vad ska vi säga idag då? Åttaåring gör succé.
Ja.
Igen, hon gör det igen, Kristina.
84 år. Ja.
Men då var du på Dramaten ett antal år då.
Ja, och som tredjeårselev så kom ju då Ingmar Bergman till teatern som chef och regisserade Tjechovs Måsen. Och då ville han ha mig som Nina. Vilket är en av världslitteraturens största ingenjörroller. Så att det var mina elevår.
Strålande.
Ja.
Det var en flygande start får man säga.
Ja, det var en flygande start, ja.
Och där träffade du Ingmar Bergman. Och hur skulle du säga att hur blev mötet med honom? Var det kemi er emellan eller?
Ja, det är så många som har berättat om vad det är som gör Ingmars storhet som regissör. Och det jag kan säga, nu har jag jobbat med honom då som tredjeårselev på teatern. Sen gjorde jag en tv-föreställning som hette De två saliga.
Mm-hmm.
Med Harriet Andersson och Per Myberg och jag. Och sen mm-hmm. gjorde jag ju Fanny och Alexander.
Just det.
Med honom. Ja. Mm. Och jag kan ju bara säga att hans storhet låg i att han var fruktansvärt intresserad av sina skådespelare. Och han lät oss förstå att vi var oerhört viktiga. Och det vi försökte få fram. Mm. Jag brukade säga så här, att spela med honom som regissör var som att han var som en seismograf där ute i salongen. Mm. Han inregistrerade varje liten nyans som man ville förmedla, som man själv kände att man ville göra. Och det var inte alla regissörer som var bra på att uppfatta det man ville nå ut med. Men han hade den förmågan. Och dessutom så fick han åtminstone mig att känna mig som den mest begåvade skådespelerskan som fanns överhuvudtaget.
Vilken gåva.
Och den mest intressanta personligheten. Jag menar, herregud, då blommar man ju.
Ja,
det är precis som i verkliga livet. Om man får någon som uppfattar en och förstår
som,
en.
Ja, som ser dig och som förstår och lyssnar in, skulle jag säga. Precis som du säger om seismograf.
Ja.
Men han har ju epitetet, eller fick det i alla fall, att vara demonregissör. Vad innebär det egentligen då? Då tror man ju kanske att det är någon som är väldigt demonisk och lite farlig så där. Men det var han inte då.
Det var han inte i de uppsättningarna som jag var med.
Nej.
Annie Alexander ska vi inte tala om. Han var ju på ett strålande humör. Och nej, jag har bara gott att säga om Ingmar. Mm. Och många utav de jag jobbade med, alltså, kände ju sig förlösta när de jobbade med Ingmar. Så kanske han var demonregissör i sina unga år, inte vet jag.
Nej.
Då var han väl med alla här.
Nej, vi vet ju ibland att media kan bygga upp en bild som inte stämmer överens också med verkligheten.
Nej, jag har hört att han var demonisk alltså när han var yngre.
När han var yngre, ja. Han mognade.
Han mognade.
Ja, du är ju, apropå se så ung och ungdomlig, du gör ju det fortfarande. Och man undrar ju verkligen, Kristina, jag måste fråga dig. Jag vill fråga dig det i många år. Men hur gör du? Hur bär du dig åt? För att vara så vital och ung och glad verkar du ju jämt också.
Ja, Alexandra, alltså man får ju bestämma sig för hur man vill leva sitt liv.
Mm.
Och jag tror ju väldigt mycket på tankens kraft.
Mm.
Och jag tycker att det är viktigt att arbeta med sig själv. Så att redan som ung kommer jag ihåg att jag var intresserad av psykologi och sånt där.
Mm-hmm.
Och försökte komma underfund med mig själv, varför jag var som jag var.
Mm-hmm.
Och varför jag reagerade som jag gjorde på vissa saker. Så att jag har skrivit dagbok i hela mitt liv.
Har du?
Jaha.
Oh, och den är hemlig, eller?
Nej, jag har använt mig av valda delar av mina skriverier, särskilt när jag skrev mina memoarer.
Det var det jag skulle fråga just. Finns det då valda delar med där?
Ja, det finns det.
Det finns. Men bara valda delar.
Ja, det är klart.
Ja, det är klart. Allt kan man ju inte dela med sig av. Nej, jag förstår det.
Men jag började ju att skriva och faktum är att jag tycker själv att det är ett väldigt, väldigt bra sätt att skriva av sig.
Aha.
Om man nu har några tankar som roterar i skallen och som man vill komma underfund med, så varför inte sätta dem på pränt?
Mm-hmm.
Och när man då ser dem, när man tvingats att formulera sig i skrift, då kan man titta på det där och då klarnar det. Ens tankar klarnar när man ser det. Jaha, det var så jag tänkte.
Mm-hmm.
Och så skriver man av sig också om man har några bekymmer.
Mm.
Då har man formulerat det färdigt. Och så är det bort med de bekymren, tror man ju då.
Ja,
sen är det väldigt intressant att gå tillbaka till skriverierna lite då och då. Och komma underfund med och försöka se någon slags linje i hur man har utvecklat sin... hur man nu... mognar och utvecklas och ser på vissa saker. Men kärnan tror jag är att man, åtminstone jag, försöker att få bort negativa tankar. För de är bara jobbiga att ha. Utan om man kan ordna det så att man har en positiv livssyn.
Mm.
Och tänker bra tankar, så är det så mycket lättare att leva.
Vilka kloka ord. Och det låter ju så lätt det där, men det är inte alltid så lätt som du vet också förstås.
Det är det inte. Men man kan väl i alla fall bemöda sig om att försöka, eller hur?
Ja, det kan man. Oh, ja. Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Då är det dags för mig att säga mycket, mycket välkomna till Alexandra Nära ditt hjärta. Och idag så har jag en väldigt speciell gäst, nämligen en av mina absoluta favoriter och nära vänner, Carl-Jan Granqvist. Hej kära Carl-Jan, vad trevligt att du är här.
Hej älskade Alexandra, det är samma. Du vet ju att jag älskar dig sedan väldigt lång tid tillbaka. Vi har ju varit i denna bransch och jag mötte ju dig som en härlig nattklubbsdrottning. Och det är kul att få leva livet genom det som har betytt mycket för dig och mig, nämligen måltid och gemenskap.
Ja, och mycket, mycket därtill som är besläktat inom kultur och resor och människor och allt sådant. Möten med människor som jag vet att vi delar denna oerhörda inspirationskälla som det ju är. Men berätta nu, jag tänkte börja med att fråga apropå namnet på den här podden. Vad ligger närmast ditt hjärta nu? Nu för tiden, Carl-Jan?
Nej, men det är egentligen måltiden som ett socialt kitt. Mm. Och i synnerhet om vi har haft pandemi så har vi kunnat konstatera att den här gemenskapen i den lilla skaran, där utgör måltiden därför att den stimulerar alla sinnen, samtalet. Mm. Och samtalet är egentligen grunden för empati och empati är grunden för demokrati. Och därför tycker jag att måltidsgemenskap, det är inte bara Kristi blod och kropp, utan det är också något väldigt vardagligt och något för oss kristna väldigt närvarande till vardagen.
Ja, det är så sant, så sant. Någonting som gör mig lite bekymrad, och det kanske du också har tänkt på, det är ju att måltiden för många människor i detta samhälle som idag går så snabbt och de flesta är ganska stressade. Man tar sig inte tid, vet du vad, att sitta ner och dela måltider, utan man tar någonting i flygande fläng och sen så springer man vidare till nästa. Har du tänkt på det också?
Ja, men jag är ju som diabetiker kommit underfund med att om jag är disciplinerad och äter regelbundet, motionerar regelbundet, då sänker jag mitt behov av medicin. Så utgångspunkten för hälsa är att ha regelbundna måltider och ge sig tid till dem.
Det här är ju oerhört klokskap som du nu förmedlar. Vi har ju en gemensam, ja, bland många vänner, och det är ju Kerstin Brismar som ju är en fantastisk källa till kunskap just inom det här du kommer in på nu med diabetes och hur man kan leva ett gott liv, fullgott liv förstås, som du gör i allra högsta grad tycker jag, trots diabetes. Och då kan vi väl ändå utveckla det lite mer, bara om du skulle ge råd till dem som då, som du har det problemet eller den, ja, vad ska vi säga, sjukdomen, åkomman. Vad ska de tänka på, förutom, du sa just regelbundna måltider?
Ja, Kerstin har ju drivit flera forskningsprojekt där jag varit lite inblandad och då kan vi ju konstatera att om vi tycker om en måltid så fördelar kroppen ämnena väl. Är det någon som säger att det där inte är bra och du blir stressad, då sänker du din möjlighet, till exempel i min sjukdom diabetes. Då får du öka på pillerna eller sprutorna. Så det där att jag tycker om saker och att jag ska njuta av saker är väldigt viktigt för ämnesomsättningen.
Ja, tänk om vi kunde inse, jag talar egen sak också, hur viktigt det är att verkligen ge sig tid precis till det vi nu kommer in på, att måltiden får ta plats och måltiden ska finnas med och att man ska ha möjlighet att njuta. Att vara i nuet, tycker du att du lyckas med det, att vara i nuet, trots ditt, som jag ju vet, väldigt späckade program med så mycket olika inslag? Att resa en hit och en dit och vara en här och en där. Eller lyckas du att vara i nuet, tycker du? Och i så fall, hur bär du dig åt för att vara i nuet?
Ja, men du vet, jag hade en mamma som sa till mig, du förstår, livet går ut på en enda sak, kalas, allt däremellan är bara speditionsvecka. Och sen så sa hon också någonting som var bra för mig att höra, eftersom jag är dyslektiker och gravt dyslektiker. Men Carl-Jan, utveckla det du är bra på och köp de andra tjänsterna. Och det där tror jag är väldigt viktigt, att man tidigt får en insikt i att man ska göra det man tycker om. Och att det andra kan man bortse ifrån. Och det är ju så då att jag utvecklar den där instinkten från min mamma. Så jag är ju bara sysslar med min hobby, så jag har ju aldrig haft något arbete. Då är det ju väldigt bra. För det är en väldigt viktig sak det där, och i synnerhet när vi blir äldre. Det är att vi somnar trötta, vi måste hålla igång. Och då behöver man inga sömntabletter om man somnar, och skulle man inte somna kan man ta glas rödvin, det är ju väldigt toppen. Och sen vaknar man pigg på morgonen och det är roligt att gå upp, för att det finns lite punkter i almanackan, ja då är det väldigt kul också. Jag tror det är väldigt viktigt, äta regelbundet, ta lite promenader och ha ett aktivt liv, gärna med det jag tycker om.
Ja, att ägna dig åt det som du är bra på. Jag minns du berättade för mig när du som pojke var det väl, att du då gav dig på att bli affärsman redan tidigt. Berätta, du sålde, vad var det du sålde? Var det ägg eller var det pullor eller vad var det du sålde?
Ja, alltså från början så tyckte jag vet inte, men alla entreprenörer tycker nog det är lite skojigt att tjäna pengar, inte för man vet vad man ska använda dem till, och inte var det någon brist direkt på pengar, utan det var bara det att det
Nej.
var skojigt att göra saker
Ja.
och att plocka blommor och sälja efter vägen, eller att ha en grönsaksodling. Vi som är uppvuxna på landet, där fanns det sådana här föreningar som heter 4H. Och där kunde jag lära mig odla och sälja på torget i Örebro, och så småningom skaffade jag mig faktiskt de där pullorna. De var ju fem, mina fina lena bröst och guldtofsar plus två tuppar som hette Elvis och Tommy. Och så småningom utvecklade jag mitt lilla hönseri. Och då var jag ju inte mer än 10-12 år faktiskt.
Vi kanske skulle ta upp det här med hönseriet, med de här underbara namnen på hönorna och tupparna igen. Jag vet att du har på Saxå, ditt underbara Saxå, så har jag ju träffat några av dina kor under somrarna.
Som går en heter ju Alexandra. Och
ja.
Och sådär.
Ja, just det. Nej, men vi hoppar vidare i ditt liv. Jag tänkte det är spännande som alltid med lite mer historik. För jag tror att många, många förknippar dig med, såklart, jag menar fattas bara, med ditt underbara Grythyttan som du ju byggde upp och som ju blev världsberömt i hela Norden. Ja, hela Norden faktiskt.
Ja, nu är det. Ja.
Jo, men det var det ju. Du började tidigt och du drev och ägde Grythyttan hur länge? I 20 år? 25 eller?
30.
30 år till och med.
Ja, jag kom igång då när jag var strax över 25 och vi startade den 17 mars 73. Mm-hmm. Och sen sålde jag då 2003. Mm. Så det blev 30 år faktiskt. Och då hade ju vi också startat upp restaurangskolan. Och den började 1990. Så då hade den ändå funnits där i 13 år. Och då tyckte jag att jag kanske ville ägna mig mer åt utbildning, forskning. Mm. Och det har blivit så. Och sen var det ju ingen abstinens till mig därför att då hade jag redan sagt som så att när jag blev så där äggsjuk på att ha gäster så kunde jag ju öppna upp huset där jag bodde.
Just det. Och Saxån för de som inte vet, det är en underbar, väldigt vacker och vackert belägen också herrgård. Saxån.
Och, det är ju en bruksherrgård.
En bruksherrgård,
och det är ju Värmlands äldsta skattebelagda bruksherrgård från 1540. Och den har funnits i en familj som tog sig namnet Berggren på 1700-talets början. Mm. Så att det är mycket historik och det beror mycket på att man hade fosforfattigt järn i Persbergs gruvor och det innebär att man fick mycket bättre betalt än från andra ställen där du inte hade samma kvalitet på järnmalmen. Så att väldigt tidigt var man ute och sålde järntacker eller stång. Och det där är väldigt spännande för jag skiljer ju på spannmålsherrgårdar och på bruksherrgårdar. Mm-hmm. Spannmålsherrgårdar, där kan du sälja till grannen för alla behöver spannmål. Mm. Men järn säljer du inte till grannen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
För den kan koka det billigare själv. Och det innebär att du måste rikta det lite längre bort till Sankt Petersburg, till London. Och till Paris, för det är där du har din marknad. Det är inte hos grannen. Och det innebär kan man säga att den här delen av östra världen är mycket förmöget. Och om man blir förmögen och lite global tidigt. Ja, vad händer då? Jo, man har en bra utsikt om vad som händer i omvärlden. Och samtidigt är man så förmögen att man har råd med dårar. Och har man råd med dårar, då fordras sagan. Och inget landskap är så sammanskrivet med sagans värld som just Värmland.
Nej, just det.
Det beror på att man hade råd att ta hand om dårarna. Och där föddes sagan.
Det är så sant. Och det är en saga att komma till ditt Saxån. Jag måste verkligen säga det till alla som lyssnar. För idag när man vill träffa dig och när man vill ta del av den här miljön som vi nu berättar om. Och förstås också besöka restauranghögskolan. För det kan man ju göra. Så är det ju möjligt att komma till Saxån. Berätta.
Ja, så Saxån ligger bara 10 minuter drygt från Grythyttan. Det ligger precis mitt emellan Grythyttan och Filipstad. Och det är ju i och för sig en länsgräns där. Så Saxån ligger ju i Värmland. Mm. Andra råkar ligga i Örebro län. Men vi som bor där uppe, vi tänker ju inte på, inte förr i världen när man kom till Värmlandsgränsen, då stannade man bilen, gick ut och tog av sig hatten och sa, åh så härligt att komma till Värmland.
Nu börjar sagan.
Nu börjar sagan slant faktiskt.
Men du, man kan besöka Saxon, det är det jag vill komma fram till. Man kan bo, man kan boka in sig och det finns en golfbana. Så att de som golfar, men inte bara de, utan vem som helst kan väl boka in sig och bo på Saxon. Om man nu känner för det, att vandra i skog och mark. Och där finns också restauration, eller hur?
Ja, och då är det ju så att vi har ju, jag har ju snart varit i där. I Grythyttan har jag varit 50 år. Jag kom ju dit, som jag sa, vi öppnade ju 73. Så nästa år är det 50 år sedan. Och det är snart 40 år sedan jag köpte Saxon.
Så pass.
Och då är det så att vi på min mammas sida har släktrelationer till de här trakterna. Mm. Så att sagan fanns med mig redan i modersmjölken. Mm. Alla de här historierna, alla de här berättelserna. Och man var lite ståndstryg nämligen. För man tyckte att man var lite fin, för man hade sysslat med det här med järnhantering och det var lite märkvärdigt. Ja. Min mamma var faktiskt med i en syförening. Den var så fin så den dog ut, för så fina människor fanns inte längre.
Men det är i alla fall fantastiskt att du går från klarhet till klarhet. Den här restauranghögskolan är ju unik i världen och det vet jag. För att när vi var i Australien, kommer jag ihåg, kom just att tänka på det, så är vi någonstans, du och jag, vi var ju där på en svensk festival. Och sen tittade vi runt förstås. Och då kommer det fram, när vi är på ett trevligt värdshushotell, så kommer det fram elever från restauranghögskolan som arbetade där ute i Australien på detta fina ställe där vi då var, eller hur?
Jag glömmer aldrig det, för Nils-Bertil Philipsson var med oss. En gammal vingigant i Sverige med sin dåvarande hustru, nu är de döda båda två. Mm. Och då sitter vi där och så får vi varsitt glas gratis champagne. Och då frågar jag, varför bjuder ni på champagne? Ja, men ser ni inte igen oss? Vi är ju alumnistudenter från Grythyttan. Då tänkte jag, vilken bra pension jag har.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta.
Så underbart roligt att få träffa dig igen, Maria Borelius. Välkommen till podden Alexandra. Tack. Nära ditt hjärta.
Tack för att jag var här. Mm.
Självklart. Det är en väldigt speciell känsla alltid när jag hör talas om dig eller ser dig. Ända sedan du och jag för länge sedan var arbetskamrater på Sveriges Television. Ja. Och det var ju speciellt, för jag kom som en liten novis och du var en av fyra programledare. Men jag satt i redaktionen. Men jag lärde mig mycket och framförallt var det så underbart att iaktta framförallt dig. Men också de andra förstås. Mm. I, vad heter programmet? Trekvart.
Trekvart. Mm. Och jag tror inte du riktigt kanske förstod det. Men vi tyckte ju att du var übercool. Alltså du kom ju in i den här lite... Alltså Sveriges Television då var ju ingen glamourvärld. Det var lite ruffigt och borden stod nära varandra. Och det var höga med papper. Det var innan allt var så digitaliserat. Det var slut på 80-talet. Och så kom den här... glamorösa nattklubbsdrottningen som vi hade hört så mycket om, vi hade läst alla reportagen. Och sen visade du dig vara en sån helylle, klok och reko person och ändå glamorös med alla de här kontakterna ute i artistvärlden. Mm. Så att jag tror inte du fattar hur cool vi tyckte du var.
Nej, det gjorde jag inte. Men det är roligt att få höra det nu.
Ja.
Och jag beundrade er. Men framförallt, ni var två kvinnor. Det var du och Annika Dopping.
Ja.
Ja. Sen fanns också, vad heter hon? Tyvärr har hon ju gått bort. Som var med ibland. Agneta Bonner, va?
Just det.
Ja, hon var med också. Hon var med. Ibland. I alla fall, det var då.
Det var då.
Nu, långt senare, så möts vi. Ja, vi har ju setts i mellantiden lite grann. Men det är fascinerande att följa dig, för det har jag ju gjort på håll. Och tagit del av lite av din resa. Men förstås bara från utsidan. Så jag tänkte att nu kan passa på. Nu kan vi få höra från insidan hur det egentligen är. Och då vill jag veta, var ligger närmast ditt hjärta, Maria?
Ja, det är, alltså det ligger ju alltid det här, jag har fyra barn. Deras välmående är man ju väldigt känslig för. Liksom, ja, man brukar ju prata om att man har så här spegelneuroner i hjärnan. Liksom, man läser in saker. Jag tror jag har väldigt mycket. Jag läser liksom hur andra mår. Och man är ju liksom alltid som mamma. Så här, hur mår barnen? De har inte bett om det, men jag känner alltid den känslan. Så det ligger alltid nära mitt hjärta. Men sen är det, när vi sitter här i ett fredligt, demokratiskt land. Det som pågår nu i Ukraina berör mig otroligt mycket.
Mm.
Jag sitter i styrelsen för Sverige för UNHCR som jobbar med flyktingarna och hjälper flyktingarna.
Det gör du.
Ja.
Och, intressant.
Och jag är jätteengagerad där med insamlingar. Jag har en son som officer. Mm. Det påverkar honom. Jag har en bror som precis har tagit emot en ukrainsk familj.
Mm.
Men det här är ju att vi kan sitta här och 100 mil från oss så blir folk våldtagna i källare och utsätts för en brutalitet av Ryssland som är helt oförklarlig och förfärlig. Det kommer åt
mig. Det är vidrigt. Det är hemskt att se alla dessa bilder och höra alla dessa vittnesmål om hur, just som du säger, den här grymheten.
Ja, med kvinnor som släppas ner i en källare och gruppvåldtas mellan 14 och 24 och så kommer de ut och hälften eller en tredjedel är gravida. Men det går inte att beskriva och föräldrar som begraver sina barn och kvinnor och barn som får skiljas från sina män för att kanske aldrig ses. Liksom det. Vi trodde att den tiden var slut i vår del av världen. Men det här är ju ett brutalt uppvaknande för oss.
Visst är det. Vi gjorde faktiskt ett upprop och har upprepat det en gång just att stödja UNHCR när kriget hade pågått en vecka eller så.
Mm.
För att givet att alla blir ju så frustrerade, tänkte, vad kan man göra? Ja. Och då tänkte vi att UNHCR, ja, det är dit vi ska skicka vår hjälp.
Mm.
Men så kan vi också lokalt hjälpa här i Stockholm. Jag menar de som har kommit hit, du bor ju i Stockholm, men, och du bor mellan Stockholm och London nu?
Nej, nu har jag faktiskt flyttat till Italien.
Italien är det,
ja. Jag blir alldeles nytt.
Var i Italien?
Jag bor i Rom.
I Rom? Ah, la bella Roma.
Ja, det är så bella Roma så att det är sjukt. Jag bor mitt emellan Fontana di Trevi. Där Anita Ekberg gick i sin urringade klänning en natt.
Med har du provat fontänen?
Nej, men va? Då blir man tagen av polisen. För nu står det beväpnade vakter där. Så man får lite försiktigt. Och Forum Romanum och har tak terrass. Alltså, och bor i en ganska liten lägenhet men med en väldigt stor terrass.
Wow.
Underbart.
Åh, oh, så fantastiskt.
Ja, det är underbart.
Ja, det låter ju, ja, det låter dröm.
Ja, det är dröm. Det är, jag är så privilegierad.
Och vad tog dig till Italien då?
Ja, alltså vi har bott i England i 22 år.
Mm.
Och min man, mitt arbete var avslutat där. Jag kan vara lite på olika ställen. Min man sålde sitt företag där och han är nu knuten på lite andra sätt. Så att, och jag håller på med två böcker där Italien har en ganska viktig roll.
Mm.
Så det är en blandning av privata och professionella skäl. Plus att jag älskar Italien.
Lei parla italiano, allora?
Un poco. Ja.
Okej. Okay. Ja, det är väl fascinerande. Härligt med, tycker jag, med att komma in i en ny kultur, eller ny och ny kanske inte är för dig. Men
det är så gammal kultur, det är det som är att var du än bor i Rom så är det fem lager civilisation under det.
Ja, nej, jag menar inte ny så, jag menar ny för dig.
Ja.
Menar jag.
Jo, men det är verkligen underbart. Ja, det är underbart.
Du har inte bott där tidigare?
Nej. Men jag har mycket engelska vänner som engelsmännen upptäckte ju tidigt i Italien. Lite grann som svenskar har gjort med Spanien eller södra Frankrike. Så vi har varit ner och hälsat på och då har känt att det är väldigt genuint fortfarande.
Mm.
Jag tänker, jag har sett på svensk tv den här serien med den här familjen som köper ett gammalt ruckel på Sicilien. Har du sett den?
Nej, men jag har hört talas
om den. Ja, men den är helt underbar. Mm. Och jag har tittat på den mycket, för det är så mycket igenkänning liksom med hur förvirrat allting är och hur härligt.
Ja, vad roligt. Och när du en gång som ung flicka blickade ut över världen, för det gjorde ju åtminstone jag som ung kvinna. Vad drömde du om då? Vad ville du då?
Jag ville nog bli läkare. Det var egentligen, kom ihåg, jag gick ju naturvetenskaplig linje och det var mycket plugg. Och då hade jag hittat någon sån här läkekonstens gudinna. Hon heter Hygeia. Hon var under gudinnorna är ju alltid under männen. Den stora guden heter Asklepion, men hon var en undergudinna. Hygeia, vårt namn Hygien kom ju därifrån. Och jag hade henne bredvid mig. Jag satt och tittade på henne och det var det jag ville. Men sen när jag slutade skolan så kände jag att jag är också väldigt verbal. Jag älskar kommunikation. Och då blev jag vetenskapsjournalist istället. Så jag började läsa biologi och fysik, matematik. Jag läste astronomi också. Sen tog jag en master på det i vetenskapsjournalistik. Mm. Så jag drömde om att få undersöka, granska, titta på, intervjua, kommunicera kring vetenskap. Det jag framförallt var intresserad av var egentligen medicin, men jag har alltid varit väldigt intresserad av partikelfysik också. Mm. Så att det var ju liksom det jag ville göra från början.
Mm. Och det är ju intressant för det här under en tid, om jag då tolkar det jag vet om dig och ditt liv, att under en tid så var du kanske inte mitt uppe i detta.
Nej.
Men sen så kom du tillbaka och nu är du ju verkligen sedan, vad är det, 15 år kanske, eller 20 år. Mm. Mitt i detta med hälsa, välmående, eller hur?
Ja, nej men jag har ju hållit på med det på olika sätt. Med faktajournalistik, vetenskapsjournalistik. Sen har jag varit kort tid inne i politiken.
Ja.
Det funkade inte. Jag hade inte levt ett liv som var anpassat till det. Jag har jobbat med mikrofinans. Otroligt utvecklande i utvecklingsvärlden. Men det här har liksom alltid varit min stora hobby, det jag har brunnit för sådär. Mm-hmm. Har man, du vet, jo, men om man har, alla har ju liksom ett ämne sådär som om man trycker på dem så kan de börja, alltså är det båtar, är det motorsport? Mm. Och för mig har det alltid varit hälsa, jag har varit intresserad liksom både av teorin, matlagningen. Jag var en av Sveriges första Jane Fonda-instruktörer.
Var du?
Ja,
hardcore.
Det har jag missat. Nej, men det är otroligt. Jag är otroligt stolt över det.
Ja, det förstår jag.
Alltid liksom på olika sätt. Jag har ju mediterat tidigt genom just Annika Dopping som lärde mig det. Eller tvingade mig med det. Hon tyckte att jag var så stressad.
Mm.
Så liksom floderna rinner ihop.
Ja, det hade funnits där ändå. Och efter då att du, hur länge var du, det här instruktör då, gympainstruktör? Ja. Var det,
nej men alltså det var ju en kvinna som hette Yvonne Linn. Hon var,
ja.
Hon var typ så här världsmästare i Wushu som var en slags fankosport. Eller vad heter det?
Jag vet inte vad det heter.
Fanko eller kofang? Ja, någon sån här kampsport.
Ja, ja.
Mm. Hon tog med sig hela den här infonda gymnastiken när den kom, som ju var väldigt lätt. Alltså innan hade det varit friskis och svettis väldigt mycket i Sverige.
Mm.
Och allting var väldigt så här, härligt, skönt, men det var väldigt hurtigt. Det var stora shorts.
Idla flickor det fanns.
Ja, idla. Okej, okay. Ja. Men det var inte uppnåeligt för sådana som mig.
Okay.
Men om man ville jumpa bara, så var det. Det var stora shorts, det var stora t-shirtar, det var hej och hå.
Ja.
Nej, men det var jättebra.
Men det var hurtigt.
Det var hurtigt. Ja. Så kom det här workout som ju kombinerade liksom, alltså det var tufft, men det var coolt. Man hade snygga dräkter, man hade benvärmare.
Vi minns.
Man kunde topera håret innan man gick dit. Det var ju väldigt upptoperat på 80-talet. Alltså jag var ju helt fast i den här blandningen av show, glädje, systerskap, hård träning och inget mes som det var ändå, va? Att man körde. Så det där följer jag för. Mm. Och jag körde jättemycket. Drev en egen workout i Skåne ett tag med en kompis.
Mm-hmm.
Och sen när jag kom hem, jobbade i USA, New York, när jag pluggade där. Och sen när jag kom hem till Sverige så jobbade jag på workouten. Både på Kungsholmen och sen som skapade extra. Mm. Så jag jobbade då på TV som vetenskapsjournalist och jobbade extra.
Ja.
Och hade bland annat V2-gruppen som var alltså den absolut sjukaste gruppen som fanns. Och vi körde 2 timmar träning. Och Jag har så underbart roliga minnen från den här tiden. Och fortfarande kommer folk fram och säger, men var inte du instruktör på biljetten? Och så vidare. Och det var som är så kul också med det här. Det är att jag hade inte instruerat någonting på många, många år. Och så ledde jag, var jag med och var föreläsare på en resa som Tara ordnade.
Mm-hmm.
Alltså tidningen Tara.
Mm.
Då när jag hade börjat skriva hälsoböcker. Och vi kom ner till Mallorca. Och då hade jag lovat om ett svagt ögonblick att jag skulle köra en Jane Fonda så här retrogrupp.
Ah.
Och det här är då typ 2018 eller något sånt där.
Nu får jag idéer.
Nu får du idéer, ja. Och jag tänkte, ja, men jag så här, typiskt mig. Visst, det gör jag. Jag ställer upp. Så här, positivt. Ja. Och liksom jag har lätt för att ta på mig för mycket och tänker inte alltid igenom alla steg.
Jag tänker
det ordnar sig. Kommer ner till Mallorca och så frågar på att var ska den här gruppen vara någonstans? Ja, men följ den här vägen ner. Det är ner där. Och då kommer jag ner och ser att det är på en jättestor strand framför hela strandpromenaden där det sitter 500 personer och dricker kaffe.
Oh.
Och jag har inte undervisat en grupp på
uppvisning
25 år. Alltså,
då, Maria,
då blev jag så jäkla nervös. Och musiken funkade inte som jag ville spela. Men då var det en väldigt trevlig kille där som hade varit med på Let's Dance. Som hade gruppen innan mig. Så kan inte du hjälpa mig med lite musik? För att det funkar inte det jag har. Ja. Och sen sa jag bara till alla att jag har inte kört grupp på 25 år. Det får bära eller brista. Men nu kör vi. Och jag tror vi var 100 personer på stranden.
Wow.
Och sen körde vi. Och vet du vad det roliga var sen? Att det var det alla efteråt kom fram och sa vad kul vi hade. Det är någonting när man bjuder på sig själv. Liksom, jag kan inte allt, jag vet inte allt. Och jag är lite osäker nu. Men vi gör ett försök.
Ja.
Och så gör vi det ihop.
Otroligt.
Ja. Ja, det var ju väldigt, väldigt kul.
Men
du får kaffe.
Ja, nu får du kaffe.
Ja.
Och te i mitt fall.
Ja.
Jo, men här får jag ju det. Tänk att få göra en sån aktivitet med dig, Maria. Det vore helt underbart. Jo, men visst vore det väl.
Ja.
Ja. Vi har, först så har vi, om du vill någon gång, alltså när det passar med, så gör man en tänker jag, ett av dina föredrag om det du nu, på dina böcker och de senaste böckerna där du brinner för. Och sen så är det då det här passet. Det behöver inte vara 2 timmar.
Nej, precis. Nej, men det
kan ta 20 minuter.
Vet du vad? Det är rätt kul för att om man tittar mycket på träning, jag tränar ju mycket och sådär. Mycket av den här dansträningen har ju utvecklats och blivit väldigt mycket åt koreografihållet.
Mm.
Och då stannar man ofta och går igenom steg. Och det kan ju vara väldigt bra och man får lära sig väldigt roliga steg. Men folk tycker det är ganska skönt att köra.
Ja.
Och jag, som vi körde då, så körde vi mycket efter tekniker som var utvecklade i Los Angeles. Jag hade en jätteduktig instruktör som heter Chet Vien. Gud, varför sitter jag här och babblar om allt det här jävla? Men det var kul minne.
Ja,
som kom över och lärde oss liksom hur man systematiskt bygger upp rullande träningssekvenser. Där man liksom lägger på nya grejer och kopplar av annat under tiden. Så att till slut har man bara varit med om en enda lång dans. Utan att man har behövt stanna och lära sig ett nytt steg.
Mm.
Utan man liksom lär sig medan man håller på.
Mm.
Och jag gjorde en sån klass och det var bara sjukt roligt. Och efteråt tänkte jag så här, vad oväntat livet är.
Ja. Det är ju sådana här stunder som vi nu märker, som man minns, som man verkligen tar till sitt hjärta.
Ja,
det.
Och vi har så lätt, eller jag har så lätt att tro, liksom gå upp i huvudet. Vi behöver gå ner i kroppen också.
Ja. Men det hänger ju ihop.
Ja.
Det är ju det. Och det tog ju mig några år. Jag menar, jag har väl alltid tänkt att så är det. Allt hänger ihop. Det holistiska. Men det tog mig några år att faktiskt riktigt känna, inse att ja, så är det.
Och vad fick dig att se det då?
Ja, det var väl det att kroppen mådde inte riktigt bra.
Mm.
Och sen mådde knoppen inte riktigt bra.
Nej.
Och sen när man då märker att ja, men det jag gör fysiskt påverkar ju min psykiska hälsa, och den psykiska hälsan, när den är bra, så mår jag ju bra i hela kroppen.
Ja.
Så att det är ju kommunicerande kärl. Och det där är ju, alltså det är ingen lätt, ofta ingen lätt, jag ska säga, väg att hitta dit till den här balansen. Men jag vill ju gärna höra hur du hittade din balans. Ja. För att jag har ju förstått och läst det första boken att du kände att du mådde inte bra.
Nej.
Och då ville du göra någonting åt det.
Ja. Nej, men när jag kom i, kan man säga, klimakteriet där kring 50 strax efter, så fick jag, första symptomen var faktiskt väldigt mycket ryggont. Och att det drog neråt ländryggen. Så många kvinnor kan få problem med den måten. Och jag kände mig låg. Inte kliniskt deprimerad. Jag har djup respekt för den diagnosen. Det var inte det jag hade. Men jag hade en sån här melankolisk lite. Ja. Som jag inte kände igen hos mig själv. Därför att jag har en ganska bubblig och glad personlighet i vanliga fall.
Ja.
Och sen så hade jag ganska mycket infektioner. Och sen hade jag liksom en ständig sån här lite semibilring kring magen. Eller svullnad kring magen sådär. Och du vet, man började gå ut och köpa mer och mer långa t-shirtar som hängde ner på byxorna och så vidare. Ja, men liksom, du vet, kände på något sätt hela garderoben ändrades. Jag ändrades. Och jag gick till en mängd läkare och det fanns liksom inget manifest problem med mig. Det var inga mekaniska skador i ryggen och så vidare. Och då blev jag ju väldigt fundersam och liksom att jag är 51 nu, 52. Ska mitt liv vara så här resten av livet? Ska, om jag förhoppningsvis får leva 30 år till eller något, ska, är liksom det här början bara på min väg som går ut för? Och eftersom jag är en tränad biolog och väldigt fostrad i det västerländska sättet att tänka, så blev det att jag la in de här symptomen i stuprör. Stuprör 1, ryggontet. Det beror ju på att jag har rest så mycket i jobbet. Stuprör 2, mår inte så bra psykiskt. Ja, men jag är melankolisk för att barnen håller på att flytta ut. Stuprör 3, infektionerna. Ja, men det är resorna. Och stuprör 4, det här kring magen och svullnaden. Ja, ja, men det är högt i åldern. Alltså jag la varje symptom i en egen förklaringsbild. För så var jag tränad att tänka. Av en slump så stötte jag på en tränare som kunde träna mig online. Hon bodde i Nordamerika och var sån här superfitness-elit. Höll på, hade ställt upp i massa bikinitävlingar. Och då, när folk hör det här började de skratta. Men det är ju så långt ifrån din kropp man kan komma, Maria, en bikinikropp. Varför följde för henne? Därför att jag hade läst några bloggar hon hade skrivit och jag tyckte hon hade en så bra filosofi och verkade vara en så bra människa. Så jag skrev till henne, så väldigt dålig självförtroende, men jag är 52, jag har celluliter, jag liksom har ont i ryggen. Jag vet inte, du kanske bara tränar proffs, men kan du träna mig? Skulle du vilja göra det? Jag tänkte jag måste göra någonting. Hon skrev i alla fall tillbaka att det gör jag gärna. Och så trodde jag då att jag skulle få träningsprogram. Men jag fick ju en massa listor med mat. Framförallt. 20 sidor.
Oj.
Jag tänkte, vad är det här? Och det är det och inte det. Och jag skulle äta massor med grönt och bär. Men jag skulle inte äta pasta. Inte bröd. Inte för mycket frukt. Framförallt inte fruktjuice. Och skulle jag äta frukt så skulle det vara de lite, ja, mer åt bär, melon, äpple, päron med lägre glykemiskt index. Inte så mycket mättade fetter, skulle det vara mättade fetter ekologiskt. Gärna olivolja, avokado, nötter, massor. Och skulle jag sväva ut lite grann så var rödvin och choklad det bästa. Och jag frågade ju henne eftersom jag då var, men vad är systematiken i det här vita? Då blev det mitt lilla vetenskapshuvud. Och hon sa bara, Maria, nu får du bara lita på mig. Just do it, you're gonna feel great and you're gonna look smoking hot. Så hon bara då, okay. Så jag var med iväg på det här och jag tänkte, gud vad bra det är att hon inte är här. För jag kan inte se hur mycket jag fuskar. Jag fuskade jättemycket. Och det var svårt. Jag älskar ju rostat bröd och smör. Och massa grejer, jag skulle byta massa saker. Men så, och så fick jag ju träningsprogram med till detta. Men det var bara 2 sidor. Och så skulle jag börja med att ta tillbaka min meditation. Så började jag med det här. Jag fuskade. Snubblade. Jag fick jättekonstigt. När jag skulle raka mig i armhålan fick jag en infektion. Då fick jag plötsligt liksom som en stor golfboll i ena armhålan. Hur bra kan man träna då, Alexandra? Men du vet vad, jag fick gå med en arm upp i en hel vecka eller en halv vecka. Ja, men det hände bara konstiga saker som gjorde att jag inte kunde komma igång. Men så kom jag igång. Och vet du vad jag märkte då? Att ju mer jag följde det här till punkt och pricka, ryggontet gick bort. Jag började känna mig så himla glad. Och balanserad. Den här kroppen, den här bilringen smälte ner. Kroppen fick en annan gestalt, fick mycket mer muskler och mindre fett, eller lagom med fett kan man säga, inte vara spiggig. Och jag hade inte en enda infektion.
Otroligt.
Och då liksom var det bara så här, och det här tog kanske 6-7 veckor. Och då tänkte jag, det här var ju jäkla bra.
Gick det på 6-7 veckor?
Ja.
Oj.
Det var ju en jäkla bra kille.
Det var en quick fix.
Det var en quick fix. Men vet du, det är så intressant hur man kan funka. Jag vet inte om du känner igen det. Men jag la inte ihop punkterna då. Jag bara tänkte, det här var ju bra grejer. Och ja, det här kan jag fortsätta med om jag får ont i ryggen igen. Så tänkte jag. Ja, när jag var klar med det där. I alla fall. Sen satt jag då i rådgivande kommittén för Lunds universitet. Och där hade vi varje gång föreläsning och intressanta professorer som gjorde helt banbrytande forskning. Då kom professor Inge Björk, professor i, jag tror professuren var i näringskemi, alltså gränslan mellan näring och kemi. Och hon ledde Anti-Diabetic Center vid Lunds universitet. Hon höll på med något helt nytt, antiinflammatorisk mat. I april, det är 2013, jag hade aldrig hört om det då, hade du?
Nej.
Det var ju helt nytt. Jag satt och lyssnade. Och tänkte, det där var ju intressant. Hon hade gjort ett experiment på 44 personer i Dalby. Vars blodvärden, kolesterol, även kognitiva förmåga förbättrades. Så mycket att den här läkaren var under vad som hände. Och jag satt och lyssnade och tänkte, ja, det var intressant. Till hon lägger upp listan på vad folk har ätit. Då är den kosten identisk
med den du åt.
Då höll jag på att trilla av stolen.
Underbart, så det föll på plats.
Det gjorde ju inte det, därför att det var så konstigt att om det här var så nytt och så rätt, varför hade ingen pratat med mig om det här förut? Och om det hade de här effekterna på metabola syndromvärden, så det var ett antal hjärtkärlparametrar plus kognitiv förmåga, alltså hippocampus, mellanlagringen, kopplat till de här, var de här människorna höll på med i Nordamerika, som visste att det här var bästa sättet att bygga en stark, bra kropp. Så jag gick fram till den här professorn och sa, vet du, det är väldigt konstigt, men jag äter faktiskt så där. Nej, men det är ju ingen som gör så, för det här är ju ett experiment. Ja, vi kom ju överens att vi skulle hålla kontakt. Och jag skrev till, gick hem och skrev till Rita, då min tränare. Du har ett namn, det du gör. Det heter antiinflammatorisk mat. Ja, där började min resa.
Fantastiskt.
Ja, okay.
Tack kära Maria Moreus. Och vi ser fram emot nya spännande öden och äventyr med dig framöver och önskar dig allt gott i Roma.
Tack Alexandra.
Och med allt vad du gör och nya kokboken. Det blir roligt och spännande att ta del av när den kommer.
Jag får göra den i ljudbok också så du kan hänga med. Liksom.
Ja, det måste jag.
Det är svårt att göra kokbok på ljudbok.
Och vet du, nästa år fyller vi 25 år.
Ja.
1,6. Och då tänker jag just att tänk att göra då någonting sånt här någon gång under året. Något sånt här träningspass.
Ja, för det ställer jag upp, men inte för någon annan. Jag kände när jag stod där på i Mallorca. Det är sista gången jag gör det här.
Ja,
för
det ställer jag upp. Nej, ja, men det vore ju vansinnigt roligt. Det vore ju kul. Nej, men jag menar, då skulle det vara riktigt bra som det var då. Och som jag förstår att du
benvärmare och så.
Ja, just det. Ja, jätteroligt. Kul.
Ja.
Och med det så slutar vi för idag.
Tack
så mycket.
Tack.
Underbart.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.